Då så, klockan är 12. Vi kör igång. Hej och välkomna då till det här online-seminariet som ska handla om hur vi kan få appar att prata med varandra i Windows 10. Mitt namn är Peter Bryntesson. Jag jobbar som teknisk evangelist här på Microsoft. Min Twitter-handle är PetBry57. Och nej, jag är inte 57 år gammal. Ni hittar också länken till min blogg där nere. Okej, okay, kör vi. Vi kallar den här presentationen bygga ett nät av apps eller web av apps. Så varför gör vi det? Jo, därför att webben är väl kanske det största, eller kanske det är det största nätverket som har funnits. Och webben kan prata väldigt bra med varandra, de olika komponenterna. Det är ju lätt att flytta sig omkring i webben. Och egentligen det som vi vill lite åstadkomma också med den här kommunikationen mellan appar då. Av naturen så är det så att appar i Windows 10 är väldigt isolerade från varandra. Det har att göra med att vi vill exekvera appar säkert och att inte de ska kunna störa ut varandra om inte man ska kunna komma åt saker i andra appar av misstag och sånt. Så att därför har vi tvungna att bygga ett antal saker för att vi ska kunna prata bättre med apparna. Så det är egentligen det första och det enklaste vi kan göra. Det är ju liksom att från en app så kan vi välja att starta en annan app. Och vi kan egentligen välja att starta, och det kan vi använda dels för att starta en annan app, men det kan också sätt att öppna en typ av fil, till exempel en PDF-fil. Och hur gör man det då? Jo, det finns egentligen ett API som heter Launch UI Async, eller som egentligen handlar om att man ger ett namn på en URI som kanske inte är en HTTP-länk utan till exempel My App eller någonting sånt. Och systemet letar då efter någon som har registrerat att de kan hantera det här schemat då. Och i så fall så kommer den dra igång den appen då. Så egentligen så fungerar vi har den ena appen. Den anropar Launch UI Async här. I det här fallet så anropar vi då My App och så skickar vi med en parameter då. Windows då kommer då slå upp och titta i sin registreringar och titta att jo, men app B hade faktiskt registrerat den urin, så då kommer den appen att startas och det kommer att skickas med den här parametrarna in då, och då gör det att app B startas på det stället. Det här, nu, då gör ju så att app A lämnar över kontrollen till app B, men de så att säga fungerar ju bredvid varandra. Så du kan just välja sen att gå tillbaka till app A, men det finns egentligen ingen koppling med dem, mellan dem. Det här fungerar ju idag i Windows 8 och Windows 8.1. Och i sättet till exempel när man från en app vill browsa ut på en webbsida och så vidare. Varför är det här intressant då? Jo, faktiskt är att det här har funnits, det här sättet att göra sådana här custom-URI eller custom-scheman har funnits sedan 1996. Det var Internet Explorer som faktiskt kom på det här första gången. Så man ska inte säga att Internet Explorer inte har fört något gott med sig, för det har det faktiskt. Det här har blivit väldigt, väldigt populärt och det här fungerar egentligen på alla plattformar. Till exempel så är det att anropa Spotify någonting och så vidare. Det kör igång Spotify-appen oavsett på vilket operativsystem eller plattform man kör. Det finns till och med ett antal industristandarder runt det här som finns länkar ner. Så att det här är ett väldigt bra sätt och ett standardiserat sätt att prata mellan appar. Vad vi sedan har gjort i Windows 10, här har vi gjort ganska mycket stora förändringar. Ett problem är att vi löste det som vi kallar den elake tvillingeproblemet. Det som är så här att varje app kan ju registrera sådana här handlare, sådana här till exempel för My App. Och det finns ju ingenting som hindrar i systemet att två appar registrerar för samma URI. Så vad som händer då när vi kör den här My App då? Då har vi helt plötsligt två appar som har registrerat samma URI. Och vilken ska operativsystemet starta? Det vet den ju inte egentligen. Så vad den gör då är att den kommer att presentera en lista för användaren och säga, nu får de här registrerat, får du välja och så får användaren ta ett beslut då. Det här kan ju vara det man vill i det fallet till exempel att man registrerat en handler för PDF-filer och så har man både Adobe Reader och man har den nya Edge som kan visa PDF-filer här. Där kan det vara bra att användaren får välja, hur vill jag titta på den här PDF-filen? Men det kan ju också vara att man har en illasinnad app som som så att säga vill försöka ta över den här trafiken då, till exempel ta över Facebook-trafiken, någonting sånt där. Och därför gör det som vi kallar för den elaka tvillingproblemet. Så vad har vi gjort i Windows 10 då för att lösa det här? Jo, vi har lagt till att när man gör Launch URI Sync ska man skicka med en struktur som en optionsstruktur och där kan man specificera ett package family name på den appen som man vill lansera. Och genom att man vet det, om man till exempel ska anropa en My App, så kanske jag vet vilken app det är jag ska anropa och då kan jag specificera att det är den här appen med den här package family name då, som är unikt för just den här appen. Och genom att skicka med den då så kommer den att anropa just den. Så här kan man få reda på package family namet då. Man går in i Windows Application Model Package Current ID Family Name. Och det här bygger den då. Så länge du inte har publicerat i storen så är det här en GUID. Men så fort du publicerar i storen så kommer det bli en komposition av vad den heter uppe i storen och lite sånt där. Så den här är garanterat att vara unik och garanterat att vara konsistent också så att den inte förändras över tiden. Så den här Och det här är ju egentligen ingen hemlighet. Det är inget sånt här som man inte får lämna ut, utan det här kan man lämna ut med vetskapen om att då kan den som anropar mig bestämma att han vill anropa just min app då. Så det är en liten men en bra förbättring. Vad vi sen kan göra också är att vi har lagt till en ny sak, så vi kan faktiskt skicka filer till en annan app. Och egentligen man gör på samma sätt, man kan göra Launch URI Sync. Men vad man också kan göra är att numera så kan man så att säga att du en app har en fil i sitt storage. Och den storagen är ju lokalt för just den appen, så det kommer inte den andra appen åt. Men vad man kan göra är att man kan gå till den här Shared Storage Access Manager och säga att jag vill ha en token för den här filen. Då får man en token som du kan skicka till den andra appen, som under en kort tid ger en rättighet att läsa den här filen. Och sen ser man till att skicka med den tokenen i URIn som ni ser där. Man skickar file lika med oss och token och gör launch URI. Då kan den andra appen genom att ta den där token använda Shared Store Access Manager och öppna filen och därmed läsa filen. Så det här är ett bra sätt att dela större delar av data mellan de här två apparna utan att man måste skicka massa saker på något annat sätt, utan man kan bara liksom skicka en token till de filer man behöver dem. Det här tror jag kommer vara ganska användbart för att skicka saker mellan varandra. Vad vi också kan göra nu är att vi kan faktiskt kolla om det är någon som har registrerat den här URIN överhuvudtaget innan vi försöker göra någonting, så att vi inte får ett beteende där vi får en massa felmeddelanden och sånt. Så att man kan göra Query URI Support, kolla finns det någon som har den här, och man kan till och med skicka med den här package-filen så kolla att finns just den här appen som har registrerat just den här URI-schemat. Så man kan vara lite mer snäll mot sina användare. Man kan dessutom enumerera och titta hur många finns det och allihopa och så vidare. Och man kan även titta på file type handler. Så finns en hel del stöd i systemet för att man får mer insikt i vad man är man länkar till då. Vad vi också kan göra det är att vi kan numera starta en annan applikation och sen vänta på att vi ska få ett svar. Det här tycker jag är intressant. Och jag kommer också visa demo på det i slutet. Men säg att vi har en applikation. Den anropar du istället för att anropa en Launch URI Sync, så låter den Launch URI for Results Async. Och så anropar den andra appen då. Och när den andra appen startar så kommer App A och frysas. Det är precis som i gamla Windows när man tar upp en modal dialog och man kan liksom inte göra någonting utan den väntar på att den ska få ett svar. Och i den här andra applikationen då så gör man det man ska göra, till exempel välja någonting ur en lista och så vidare. Och den ser till sen att skicka tillbaka resultatet, och det gör den genom att skicka tillbaka ett nytt objekt som heter value set. Och value set är egentligen tänkt på som ett key value dictionary som kan persistas eller flyttas mellan processer då. Så när den gör det här som vi ser här nere och report completed, då kommer app A att vakna till liv igen och den kommer sen kunna använda det här resultatet som skickar tillbaka då och visa upp någonting och så vidare. Och det här kan ju innehålla precis vad som helst vad ni skickar över. Det kan vara djupa JSON-strukturer, det kan vara kanske bara de här file tokens och så vidare. Så att här har man alla möjligheter att prata med varandra. Ett exempel som jag kommer att visa sen då nu, hur man från en sajt där man ska köpa någonting länkar över till en bank som säger att nej, men okej, jag drar de här pengarna och sen då när vi kommer tillbaka så vet man att man har betalt eller inte då. Vi ska hoppa över den där demon. Vi tar den senare. Men sen kommer det till stora som vi har gjort i Windows 10 som jag tycker är otroligt intressant. Och det är något som vi kallar för App Services. Vad är en App Service då? Jo, vad du kan göra är att i din app som du har idag så kan du välja och exponera ut ett API från det som andra API kan, eller andra appar kan anropa då. Så tänk lite som när du har webb så kan du bryta ut att du får ett webb-API eller en webbservice fast du är bara lokalt på ditt enhet om det är en telefon eller om det är en desktop. Så du behöver inte gå ut på nätet. Det här öppnar upp jättemånga intressanta möjligheter. Så om man ska försöka titta på det tekniska, vad är en app-service? Jo, du gör ett paket, du har en applikation som innehåller en app-service. Och sen har du en klient och vad klienten gör egentligen är att den anropar först skapar en App Service Connection, ett objekt. Den säger okej, okay, det är den här App Servicen som vi har namngett och det är det här Package Family Name så att vi vet att det kommer rätt. Och sen gör vi Open. Vad den kommer att göra då, den kommer att dra igång en bakgrundsprocess som egentligen det sättet man implementerar en sån här app service då. Man implementerar en bakgrundsprocess av en speciell typ. Och när de här väl har etablerat kontakt så får man en tvåvägskoppling där båda kan skicka meddelanden till varandra. Så tänk dig ett klassiskt request response protokoll egentligen. Men båda kan vara både client och server i det här läget. Den här kommunikationen går tekniskt sett över NamePipes väldigt, väldigt snabbt. Jag har testat det här på min PC och jag fick det när man skickade ett svar i tag, en fråga i taget och väntade på svaren när man skickar nya så fick jag en throughput på ungefär 2000 frågor i sekunden eller någonting sånt där. Så att det är ju mindre än en millisekunds latens innan man faktiskt har fått tillbaka ett svar. Så det tycker jag, här kan man verkligen köra saker som behöver gå fort då. Och i och med att det är NamePipe så är egentligen bara att den flyttar minnesarier så här kan man liksom skicka ganska mycket data också tror jag. Återigen, när vi ska skicka ett meddelande så tar vi samma objekt, det här value-sättet som jag pratade om, ett key-value-dictionary. Man lägger till meddelanden, man anropar send message async och eftersom det är async så väntar vi med await och får tillbaka en respons. Och i responsen kan vi se lyckades vi, lyckades vi inte. Och det finns också motsvarande value-sätt som kommer tillbaka då vi kan fylla med datan. Sen när vi är klara, ja då gör vi dispose på connection bara för att släppa den här connection då. Så sättet skapar vi en koppling mellan den här klienten och den här servern då egentligen, eller app-servicen som ligger i den här andra applikationen då. Och när det kommer en ny klient som vi kör den här, ja då kommer den skapa en till backend, en ny instans av backend-tasken egentligen så att de här inte på något sätt pratar med varandra. Och det här kan man ju tycka i ett webbscenario så ska det kanske inte här vara bra för där kan det ju vara många tusen användare samtidigt. Men vi tror att på ett device så kommer det inte vara speciellt många konsumenter eller klienter av det här samtidigt. Så därför tror jag den här modellen kommer fungera och gör en bra isolering mellan de olika kopplingarna. Faktum är att redan i Windows Phone 8.1 så har de kört den här koden och det är ju så People-hubben har fungerat egentligen. Den har använt de här app-servicerna för att koppla sig till Facebook och Twitter och LinkedIn och så vidare. Och genom att göra den här kursen då så har de fått in så att de kan visa sitt nyhetsflöde då. Så att det här har redan körts och körs idag i de telefoner ni har. Så det tycker jag är intressant och det visar på liksom styrkan av det. Så det här är ett sätt man tänker att man ska hämta data från olika källor då och visa det någonstans. Ett annat scenario man tänker, det är ju när man har någon form av data som vi delar ut. Och typexemplet är ju EU-kartkontrollen. Nu står det Bing Maps här, men jag tänker mer Heatmap. Så att Heatmap kan prata med kartservern, den har kartor lokalt. Men sen kan den erbjuda ut intelligent information om det är rutter eller om det är intressepunkter eller någonting. som de här olika applikationerna kan fråga in och få svar då. Till exempel Cortana eller Airdrive eller andra applikationer då. Så det här är också ett sätt att kunna använda de här då. Ett tredje sätt är att se när man till exempel om man tar Microsoft Band som exempel då, då har man ju Microsoft Band-appen då som är duktig på att prata med det här bandet då. Men om den erbjuder ut ett API som gör att du från andra appar sen kan egentligen prata med det här bandet då, så slipper ju alla de skriva kopplingen till den här hårdvarenheten. Och egentligen det sista scenariot vi pratar om här, det är när man har en svit av appar som gör olika saker. I det här fallet så har vi då en app som är bra på att prata med en hårdvaruscanner. Vi har en app som är väldigt bra att prata med en betalningsmotor. Och så har vi en app som håller reda på laget. Och de här kan egentligen implementera app services allihopa och så pratar de med varandra, dubbelriktat med varandra. Så det går att göra väldigt, väldigt mycket med den här typen av teknologi. Och det gör ju att du kan skriva mindre appar som är bra på en sak och så får de prata med varandra istället. Jag tror att det kan bli väldigt användbart. Det ska bli intressant att se vad som kommer hända med den här teknologin. Så, nu ska vi se om vi kan koppla upp en demo här. Vi ska bara presentera min desktop här. Så, då ska vi se. Då tar vi bort den här. Och så ska vi ta upp Visual Studio. Då ska vi se. Ser ni min Visual Studio här? Kolla så att ni svarar här också. Ja, då så. Bra, här har vi ett exempelprojekt då. Här har vi egentligen fyra projekt. Vi har en liten sample-applikation som visar på en webbshop där du kan köpa saker. Vi har en bankapplikation då som har en koppling som verifierar att du har pengar på kontot, att du kan betala. Vi har en liten app som egentligen håller reda på var ditt paket är någonstans. Och den har en background service då som egentligen har det. Implementerar själva appservicen då. Så här kommer vi visa på två saker. Vi kommer visa på hur den här Contoso Shop då, när man väljer att man vill köpa en sak, gör Launch UI for Results till den här bankappen då. Där du i bankappen får ett interface och visar nej nu accepterar jag det här. Man får reda på om man fick köpa den inte och sen kommer vi kunna gå in och titta på orderhistoriken och då kommer vi koppla upp en app service-koppling till den här Fabrikant Ship Track som de kommer att svara var någonstans den här är någonstans. Vi kan köra den en gång först så kan vi gå in och titta på koden sen. Och den här koppen är ett specialord för mig så det finns allt jag behöver. Jag behöver en monitor, jag behöver en laptop, en Windows Phone och en tablet så det är perfekt. Skulle jag välja att göra buy då? Här så kommer jag in här i Woodgrow-appen som är banken. Då ska jag välja antingen att ja, jag väljer att köpa eller nej, jag väljer inte att köpa då. Försöker jag nu klicka på den här Contoso Shop-scenen, det går inte för det är den här Woodgrow Bank som är i fokus då. Men så fort jag väljer att köpa här då så får jag tillbaka att nej, det gick bra att köpa. Går jag sedan in och tittar i orderhistoriken då. Så anropar jag den här app-servicen och får reda på att den just nu håller på och processar ordern och jag har ett tracking-nummer på allting. Så ett enkelt exempel men som ändå visar på dynamiken. Så om vi ska gå in och titta hur det såg ut i koden då så tar vi stänger det här. Så då ska vi se. Då börjar vi här uppe. Då tittar vi här i main page. Här är main page på själva där vi visade vad vi har handlat då. Här har de här buy monitor, man ropar buy-funktionen. Så vad egentligen den här gör är att den tar upp här, den skapar en ny sån här launcher options, den specificerar det här package family name för Woodgrow Bank då. Vi specificerar URIN som de har sagt, Woodgrow Pay. Sen skapar vi här ett value set, skickar in vilket produktnamn det är, vilket pris det är. Vi tar fram och hämtar upp bilden för just den där. Får den som skapar den här access token då, input data. Sen skickar vi över det här. Vad det här gör, och sen anropar det här launch UI for results. Vad det här gör är att då i Woodgrow Banks kan vi visa vad heter produkten, Vi kan visa hur mycket den kostar och vi kan också visa en bild på hur det ser ut då. Går vi in i Woodbury Bank här och tittar hur ser det ut här i koden när vi får emot det här, så kommer vi komma här i payment page, förlåt, här. Vi kommer komma i on navigated to, och då kommer i parametern här så kommer det komma ett egentligen protocols for result active, det vill säga vi har blivit aktiverade och vi har sagt att de vill ha ett svar. Så vi ser det här, vi skapar egentligen en operation och så gör att vi kan säga när vi är klara då. Och det är egentligen den vi väntar på andra sidan då. Så här tar vi ut de här product name, vi tar bort amount, vi kollar en image field token och displayar och sen så kör vi. Och när man väl trycker här, antingen man trycker accept eller decline då, så skapar vi ett value set. Återigen det sättet vi har att flytta data mellan de här processerna då. Sätter success, sätter tillbaka och gör report completed. Och när jag gör report completed, då den här waiten på andra sidan blir klar då. Så i den här koden då, där är den main page, ursäkta. Här gör vi då await på den här launch URI result. Och efter här så kollar vi, blev det då success och status är success, ja då säger vi, då hoppar vi till order place page, att nu har vi lagt den där ordern. Så det är så det här launch URI for results fungerar. Går vi sen in här och tittar i order history page, så kan vi se att när vi navigerar till så gör vi retrieve order. Då är det så här att den här simulerar då att det finns en databas bottom och den har egentligen bara en lokal fil, så den tar upp det här, så det är inte intressant här, men det är egentligen bara för att få reda på det här tracking number. Och här anropar vi get shipping status, och get shipping status skapar då här, precis som vi visar i exemplet, en upservice connection. Den sätter upp vilken upservice det är, den sätter upp package family name återigen så att vi vet att vi kommer rätt. Sen skapar den upp den här service connection. Vi verifierar att det gick bra naturligtvis. Vi skapar det här value-sättet och skickar med det här tracking number. Gör send message. Vi väntar på svar. Om vi får ett svar som är success, då tar vi och hämtar ut statusen här genom att titta response message på den här nyckeln då. Går vi sedan och tittar här i ship track service då. Jag tar upp den här tracking service här. Så jag sa att när man skriver en här background task så är det egentligen man implementerar egentligen den här run-metoden. Det är egentligen den som finns i background task. Och här ser vi till att eftersom vi vill att den här background-processen ska leva så länge som vi har en koppling, så skapar vi här en deferral som det kallas. Och vi skapar egentligen en aktiv instans till den här som vi kan sen cancellera när vi väl vill att det. Vi hookar upp lite events här så vi får reda på om det händer någonting. Och säger att om det kommer in en request så vill jag att ni ska anropa den här on request received. Så i on request received så kollar vi, då tar vi och hämtar den där deferral. Vi hämtar det här meddelandet som kom in, tar ut det här tracking numret. Går internt hos oss och letar reda på vad är det för status för just den här. Och så ska vi svara tillbaka då. Så vi skapar ett value set här. Vi lägger till status. Vi gör på requesten då, gör vi send response. Async då. Och här ser ni i det här exemplet att det faktiskt är hårdkod. Det står alltid processing order, men det är ointressant. Så här har vi egentligen skapat den här web app som vi pratar om. Vi har tre olika appar för att lösa det här problemet då. Och egentligen så går ingen av de här behöver ha någon kunskap av de andra systemen. De behöver inte komma åt det här web API. Så det sättet som de här andra apparna kommunicerar med sin backend behöver inte vara publikt, utan det räcker med att vi pratar app till app lokalt på deviceet, om det är en telefon eller vad det är för någonting. Så det tycker jag är intressant. Och vi ska gå igenom lite mer, men här finns det mycket att göra. Om man kan laborera sen med hur man ska göra de här API när man ska försöka standardisera på sätt. Jag har en idé om vi ska göra sen som vi kan prata om sen. Så, jag tänkte jag skulle gå tillbaka till presentationen här. Och bara gå tillbaka. Så. Så, då ska vi se. Hoppar vi vidare. Se vad vi kan. Så. Hur ska man då fel eller debugga en sån här app service då? Jo, det är egentligen generellt hur man debuggar bakgrundstjänster i Windows då. Det du kan göra är att du kan gå in i projektet och gå in på debuggfliken och kryssa i den här Do not launch, but debug my code when it starts. Så trycker du run och då kommer egentligen processen startas. Eller processen startar inte, men Visual Studio startar och ligger och väntar på att den här processen startar. Du sätter en brytpunkt i din kod då. Och sen så startar du din klient och connectar och då kommer den och bryt och egentligen själva debuggingen starta och då kan du ha brytpunkter som du gör då. Så det här är ganska lätt att göra när man väl kommer på det tricket, men det går inte att köra den här background-tasken bara av sig själv. Liksom. Vad är det för livstidslängd? Jo, de här är ju precis som vi säger, de här skapas ju när någon väl kopplar upp sig. Så när någon skapar, gör open async på den här app service connection, då startar den här background-tasken igång och den lever egentligen så länge som klienten har en koppling till den. Det är möjligt att när klienten tar bort kopplingen att vi kommer ha kvar den i minnet ett tag, men det är ju egentligen hur operativsystemet hanterar de här background-tasken. Men för enkelhetens skull kan jag säga att när klienten kopplar bort sig så kommer den här bakgrundsprocessen att dö då. Och där kan man kanske tänka på, för det kan ju vara så att de här bakgrundstaskarna eller bakgrundsprocesserna tas upp och ner ganska ofta. Så man ska fundera på var man lägger sin initieringskod, om det finns något sätt att man kan hålla den cachat så att man inte behöver ladda massa saker varje gång då. Naturligtvis hanteras det om appen blir suspended och naturligtvis så finns det minnessaker. Om det är för lite minne på maskinen så kan det vara så att bakgrundsprocessen inte går att dra igång till exempel. Så att, det får man ju vara beredd på att saker och ting kan gå fel då. Men i mångt och mycket så är det egentligen ganska enkla API som man kan köra då. Vi ska bara summera lite, sen så ska vi se. Och det man ska försöka att göra tror jag, för om ni tittar på koden så blir det ju ändå lite grötigt. Vad man ska göra är att man ska skriva ett litet SDK, egentligen någon form av objektmodell runt det här som är lätt att anropa. Det här tror jag är jätteviktigt. Och det SDK är det ju bara att publicera upp på NuGet. Så att man bara tar in det NuGet-paketet och så kan man rakt upp och ner köra mot din app. Det här tror jag är jättebra att göra och då gömmer man alla de här detaljerna. Vad heter package family namet, exakt vad har vi för kommando som vi skickar in och så vidare. Hur ser parametrarna ut och så vidare. En annan sak som man kan tänka på det är att använda restyle versioning, det vill säga man har versionsnumret med i URLen. Och jag har faktiskt funderat på om man inte skulle använda HTTP-semantik överhuvudtaget så att man har liksom restbaserade kommandon som man har get, update och alla de där kommandona. Jag håller på att skriva på ett litet bibliotek runt det här som man skulle kunna basera sin egen SDK på. Om ni är intresserade av att ta del av den koden när jag är klar så småningom så skicka mig gärna en pling på Twitter eller på mail så får ni gärna ta del av det och hjälpa till att tycka om hur det ska se ut då. Så vad är det vi har visat då? Vad kan du göra då? Ja, vad vi har gjort i Windows 10 egentligen, det är att vi har lagt till ett antal saker. Vi kan, förutom att vi kan, som vi redan kunde i Windows 8 då, vi kan starta via sånt här Custom UI, kan starta en annan app, så kan vi nu bestämma så att vi kan se att det blir en specifik app då. Vi kan skicka med vilket data som helst, vi kan skicka med filer. Och vi kan numera starta en app och vänta på att den ska faktiskt skicka tillbaka ett svar innan vi fortsätter. Tittar man sen på appservices och så kan vi då skriva en del av vår applikation som ett API som andra appar kan konsumera. Och vi kan konsumera API från andra appar då. Vilket gör att vi kan skapa modeller när apparna pratar med varandra. Används det här idag då? Ja, i Windows 10 så använder Cortana det. Det är sättet Cortana pratar med andra appar. Office använder det jättemycket. Den här nya featuren som heter Interactive Toast då, som man kan få upp i Action Center. Där man kan så att säga ha ett rikare interface och kanske göra saker redan där. Det bygger på det här. Hela Token Broker, Single Sign-On-processen bygger på det här. People-hubben som jag pratade om, Contacts. Fotoappen, kamerappen och här hoppas vi att ni också ska skriva services som andra kan använda och därmed öka värdet så att er app används mer. Jag vet att det har gått en halvtimme men istället för att dra ut på en timme så var det egentligen det contentet jag hade. Jag tar gärna frågor här och nu eller om ni vill skicka frågor senare till mig. Jag kommer sitta kvar här en stund. Finns det inga andra frågor så tack för den tid. Hoppas det var intressant för er. Vi får en fråga här. Sample Code for App Services? Ja, det finns väldigt lite. Jag kan gärna skicka det jag har nu. Jag kan skicka länken till den här. Alla ni som vill ha något, skicka mig så ska jag skicka. Det finns den sample code som vi har här finns i en program manager i USA som har skrivit en sample code, så han har ett publikt GitHub. Om App Service har begränsningar, det finns varje sånt här meddelande tror jag kan max vara 100 megabyte. Så länge du håller det. Vad du däremot kan göra, så länge du lägger saker på disk så kan du skicka den här filtokens då, så att det går bra. Också en fråga, kan App Service gå ut på internet och hämta svaret? Absolut. I och med att vi har ett asynkront modell så är det ju egentligen, kan du göra vad du vill. Det är bara att det tar ju längre tid att skicka svaret. Ska man använda för att vara minnesvänlig C++ istället för C# för en App Service? Nej, jag tror inte det ska behövas. Det beror lite på hur mycket kod man har. Men så länge man håller sig ganska lite så ska det nog inte vara någon större fara. Jag ska se. Jag ska längta. Jag kommer inte ihåg. Jag tror att den var så här. Om det var så här. HTTP. GitHub.com/. Där den länken var till det här samplet som vi har tittat på här då. Det finns också på GitHub finns alla samples för Windows 10 Universal App som heter Win10 Universal. Om ni söker på Windows 10 Universal så hittar ni det repositoriet. Där finns det otroligt massa samples. De uppdaterades just i förrgår eller någonting och det kom massa nya samples. Så är ni intresserade av Windows 10-utveckling mer generellt så kan ni gå ut och titta på den. Vi kan se om vi hittar det här. Jag ska bara dela min skärm. Vänta. Så kör vi lite Edge här. Nu ska vi se. Windows 10. Så den här, Microsoft Windows Universal Samples. Här är egentligen alla officiella exempel som vi har gjort på Windows 10 och som ni ser så finns det väldigt, väldigt många. Så här ska ni gå ut och titta. När jag var ute och tittade för en vecka sedan, då fanns det inget App Service-sample här än. Jag vet inte hur det ser ut nu. Generellt så kan jag säga att mycket av de samplen som finns nu är väldigt mycket enhetsspecifika saker som kameran och all join och hur man använder barcode-scanners och så vidare. Men det finns mycket intressant att titta på. Jag tror att det här kommer växa det här biblioteket då. Men det här är det stället där vi presenterar ut Universal Samples. Ska vi se. Tillbaka hit. Så ska jag. Har vi några andra frågor? Kanske någon håller på att skriva här. Varsågod. Min mailadress är absolut pedrin@microsoft.com. Sådär. Når ni mig? Det är bara att mejla. Har ni, även om ni har allmänna frågor överhuvudtaget om vad vi håller på med, så är det bara att mejla mig. Så ska jag försöka svara efter bästa förmåga. Okej, tack så mycket allihopa. Hoppas ni kommer in nästa vecka också när vi kör. Jag vet inte riktigt vad vi har för någonting nästa vecka, men det är en annan del av Windows 10 som vi pratar om. Okej, hej då!